Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. William Eriksson heter jag, befinner mig inte den här veckan i studion tillsammans med dig Stefan. Jag är ute på resande fot igen, man kan nästan tro att det är någon form av backpacker som i min ungdom håller på att upptäcka världen med en ryggsäck på ryggen. Men så är det inte, jag bara befinner mig på annan ort ibland helt enkelt. Hur är läget med dig?
Jo, det är bra. Du är rena vagabonden jämfört med undertecknad som då sitter i ett gråmulet Stockholm och försöker utföra någon form av arbetsmoment som ska resultera i, ja, vad det nu handlar om. Jag vet inte riktigt själv, men jag sitter och skriver på en grej här i varje fall.
Härligt. För att återknyta till förra veckan så skulle jag vilja bara lägga fram för dig att det är många som har hört av sig till mig och ifrågasatt det här om du verkligen var en early adopter. När det kommer till AI, har du något att säga till ditt försvar?
Ja, jag har ju egentligen aldrig påstått någonting annat än att jag var väldigt tidig med att teckna ett abonnemang hos ChatGPT. Och det var jag, det är ett faktum. Och därutöver har jag inte gjort någon större anspråk än så. Men early adopter var jag på att teckna abonnemang i vart fall. Sen har jag använt det och varit inne och tjafsat med den där AI motorn en hel del om allt mellan himmel och jord och testat den och ställt frågor hit och ställt frågor dit och som jag redogjorde för också hittat brister och så hos dess funktioner.
Jag kände att jag skulle vilja ge våra lyssnare lite mer, vad ska man säga, faktabaserad fakta kring AI och juridik jämfört med vad vi kunde erbjuda förra veckan. Så jag tog ett snack med vår kollega som heter Johan Wallqvist som jobbar med digital innovation och AI-frågor på Blendo Group som äger Dagens Juridik. Jag tänkte att vi skulle låta våra lyssnare lyssna på det här. Det handlar mycket om den affärsmässiga sidan kan man väl säga om AI och hur mycket man kan effektivisera sig genom att lära sig använda AI på rätt sätt. Så där. Kort bara Stefan, vad, tror du att det finns några effektivitetsvinster att hämta där för juristerna om man bara lär sig hantera det här som många menar fantastiska verktyget?
Ja, jag är helt övertygad om det. Så länge man ser det just som ett verktyg och en hjälpreda som är underställd mänsklig intelligens och inte tvärtom, så tror jag att även advokater kan eller rättsväsendet också i bredare bemärkelse kan hitta stora fördelar effektivitetsmässigt i det här, absolut.
Då ska ni få lyssna på vad Johan Wallqvist har att säga helt enkelt. Han kommer här.
Det där exemplet är ju ett skräckexempel. Det var inte det första och det var inte det sista. Men vi kommer säkert in på de riskerna. Men juridiken har ju en sån struktur, en uppbyggnad där det är mycket text, det är regelstyrt och väldigt mycket finns dokumenterat. Så det är, liksom, det är perfekt för AI. Och det innebär liksom att det här är oundvikligt att det kommer få en otroligt stor effekt. Det kommer lyfta hela branschen. Och det innebär att precis som många andra digitala verktyg som har tagit lite tid på sig att effektivisera. Men nu är det ju så alla använder digitala verktyg, alltså bara e-mail. Det är ju ingen som får för sig att man ska gå och posta alla i sin kommunikation. På samma sätt kommer det bli med AI att det kommer inte gå att inte vara med på tåget. För då kommer man inte kunna leverera på samma sätt som andra. Kvaliteten kommer inte vara lika god och man kommer inte vara lika effektiv. Men sen är det ju också ett oerhört kraftfullt verktyg för att utvecklas som individ. Du kan ju göra research och utbilda dig själv på ett helt nytt sätt. Så att det handlar inte bara om att man måste hänga med för att alla andra gör, utan det här är ju någonting som alla kommer kunna dra nytta av när vi hittar en nivå. Så att just nu är det ju väldigt många som experimenterar och precis som du säger kanske inte har riktigt koll. De här exemplen vi har sett från Kanada och USA, de sker säkert överallt. fast i det dolda och lyfts inte upp på de globala nyhetssajterna. Men man måste ju verkligen ha lite mer koll för att våga använda det här fullt ut. Det finns ju faktiskt en del studier nu som görs just för att titta på effekterna av AI. Det finns inte så många som är gjorda just på yrkesverksamma jurister. Det finns en hyfsat känd från ett amerikanskt universitet som jag nu har tappat namnet på, men hyfsat känt. Där man ser klara effektivitetsvinningar men också en del kvalitativa vinster. Och det är mest tydligt att de som ligger på den lägre skalan av kvalitet från början, att de höjer sig. Så att de kommer närmare medel. Men det finns framförallt en större studie som är gjord av forskare vid Wharton. Och de har gjort den tillsammans med Boston Consulting Group som är inte jurister men ändå en, alltså, en informationstung och en hög kompetens. Och den var inte liten utan det var över nästan 800 managementkonsulter. Där kunde man tydligt se att det var klara tidsvinster. Jag tror att man lågt räknade på 12%, vilket kanske inte låter så mycket, men det man också såg där var att kvaliteten i resultatet ökade med 40% jämfört med den kontrollgrupp som fanns. Och det säger ju ganska mycket skulle jag säga, att kan du leverera både snabbare och bättre, framförallt i branscher där man är så beroende av tiden, alltså tid är pengar. De flesta inom både management consulting och jurister och advokater lever ju på klockan, alltså fakturera per timme. Och kan man då anpassa sina affärsmodeller och pris till att kanske ha mer fast pris eller hitta andra sätt att göra affärer på, så kommer ju det här göra att man kan antingen leverera till fler klienter eller göra arbetet både bättre och snabbare och tjäna ännu bättre än vad man redan gör. Jag skulle inte säga att det kommer äta jobb, men det kommer definitivt äta arbetsuppgifter. Så sitter du på en roll där det är väldigt mycket repetitiva uppgifter som med enkla instruktioner kan automatiseras, då skulle du nog behöva jobba snabbt för att antingen lära dig verktygen och bli den som ansvarar för att styra dem, eller hitta uppgifter som kräver mer kunskap, komplexitet, mer analytisk förmåga. För att det är de uppgifterna som kommer försvinna. Det är de repetitiva uppgifterna, de som tar mycket tid men kanske inte så mycket analytisk förmåga och senioritet. Och då, det är ju fördelen också. Alltså, vi tar bort det repetitiva, det som kanske är lite själadödande, och sen får de juristerna fokusera istället på inspirerande och utvecklande uppgifter som kräver mer analys och tänkande och kreativitet. Det är lite upp till var och en vad man väljer att använda den vunna tiden på. Men jag tror verkligen att om vi kan automatisera och använda digitala verktyg och lösningar för grovjobbet, då kan vi fokusera på det mellanmänskliga och liksom förstå människan bakom problemet och uppdraget på en djupare nivå. Och jag tror att det mår både den här branschen bra av och samhället generellt. Vi jämför ju ofta de här modellerna med en junior juridisk assistent, alltså en sommarpraktikant eller någonting, som har otroligt mycket kunskap i bagaget och helt outtröttlig, men som också gör allt för att verka duktig. Så att i de fall där de inte hittar exakt rätt svar, men då tar de det som sannolikt är ett svar eller är rätt, men det behöver inte vara rätt. Så att det är det som kallas hallucinationer. Men så det gäller ju verkligen att veta var gränsen går och sen också kolla upp vad är det för svar jag får. Går det att stödja det här? Och det är också fördelen med de här nischade verktygen, som verktyg som rättsdatabasen, LexNova hos oss är ju ett bra exempel. Så när man har AI där, då kommer den hämta svaren bara från den datan som finns och inte gå ut och hitta på något svar, vilket är mycket viktigt. Och sen kommer den ju också kunna länka till den data som finns. Att men här var en NGA, och sen så ser man exakt vart datan är tagen ifrån.
Ja, Ja, intressanta tankar helt klart här från Johan Wallqvist. Vi får väl se vart det här med AI tar vägen. Man låter väldigt gammal när man får se, när man säger att man får se vart det här med AI tar vägen. Men vi vet ju faktiskt inte vart åt det barkar, även om många tycks väldigt positiva till detta verktyg. Du, Stefan, i veckan så har det hänt något stort faktiskt, får man lov att säga, i den här ganska lilla branschen som vi kallar för juristbranschen. En av de två, får man lov att säga, största och kanske mest väl ansedda advokatbyråerna, Vinge, har efter 12 år bytt verkställande direktör / managing partner. Maria-Pia Hope, som har varit vd eller MP sedan 2012, kommer nu att lämna den posten, och istället så kommer Louise Brorsson Solomon att ta över. Vad tror du att Maria-Pia Hope har betytt för den här byrån de senaste 12 åren?
Ja, men alltså extremt mycket, och inte bara för Vinge utan tror jag för hela den affärsjuridiska branschen med de kolosser som finns i täten som du själv nämnde, Vinge och Mannheim Swartling, men även de då något mindre neråt i storleksordning. Det här är alltså, hon har ju då lett den här advokatbyrån på ett sätt som man leder, som jag förstår det, i stor omfattning vilket företag som helst, va? Och hon har ju själv varit väldigt kritisk mot att advokatbyråer på något sätt, ja, som hon själv uttryckte i någon intervju som jag gjorde med henne för ett par år sedan, att advokatbyråer kan inte längre ledas med vänster hand och en stafettpinne, det vill säga att man lämnar över med jämna mellanrum stafettpinnen till någon annan av delägarna som får leka lite vd och ledare där, utan det krävs liksom en professionellt och långsiktigt ledarskap. Och det där tror jag, som jag har fattat, att hon har, ja, lyckats ganska bra med. Och då hoppas vi att hennes efterträdare också kan driva den tesen vidare, att här krävs det ett rejält handfast ledarskap.
Hur lätt eller svårt tror du att det är att vara liksom chef över en sån här organisation? Det är ju runt 500 anställda, lite drygt. De alla har en juristutbildning i botten någonstans. Det finns ju såklart en hel del personal som inte är jurister. Det finns HR-chefer och administrativ personal och så vidare. Men majoriteten av dem har en juristutbildning i botten. Det är ju inte riktigt som att leda ett vanligt företag.
Nej, det är det inte. Det är det ju inte. Det här är ju starka viljor, och det finns ett utbrett delägarskap bland de som arbetar på byrån, och det är i någon mening, vi kallar det för fyrkantiga personer som har varit med länge och kan sin bransch och sina produkter och kanske sin kundkrets, som då ska samsas om att kunna påverka ledningen till att gå i en viss riktning. Och det tror jag, utifrån min kunskap och erfarenhet från den här branschen, är svårare på en stor advokatbyrå än på ett motsvarande företag som har någon annan sysselsättning.
Jag tänker så här, hur mycket tror du att jobbet handlar om att bygga byråns varumärke och så att säga ragga kunder, synas på rätt ställen, snacka med rätt folk? Hur stor del tror du att vd/mp-uppdraget handlar om det kontra så att säga säkerställa att man har de bästa juristerna som är mest kvalificerade? För jag tänker att de här byråerna, de är sådana stora maktfaktorer i den här branschen. Går du ut på juristutbildningen och frågar jurister som snart ska bli färdiga vad skulle du vilja jobba, så är det väldigt många som säger att de gärna skulle vilja arbeta på Vinge till exempel. Det är lite självspelande piano på det sättet, det lär inte vara särskilt svårrekryterat. Vad tror du merparten av vd-jobbet på en sån här byrå går ut på?
Att samordna det som jag pratade om tidigare till någon form av teamwork, och att det så att säga måste accepteras och respekteras den kompetens som finns där på också ett annat sätt än många andra arbetsplatser. Att vad så att säga någon form av kit i verksamheten som ändå handfast måste bestämma. Nu har vi kanske gemensamt kommit fram till att vi ska göra det här och det här, och nu är det min sak att se till att förverkliga det. Så skulle jag faktiskt tro att det fungerar. Men när du ställer frågan om varumärke, så är det klockrent så att det går inte att driva en sån här advokatbyrå utan att ha erforderlig kompetens på platsen. Därför att varumärket faller väldigt snabbt till marken om det skulle visa sig att det inte fungerar. Sen är ju inte advokatbyråer i den affärsjuridiska världen några, det är ju liksom inga snabbrörliga konsumentprodukter som man pratar om i marknadsföringssammanhang, utan kunderna är rätt trofasta och det förutsätter att det levereras. Och om det levereras så är man inte bara generös med sin trofasthet och lojalitet utan också med att betala de fakturer som då byråerna skickar ifrån sig. Och allt det här förutsätter att det på någon i någon mening faktiskt levereras den kompetens och konsultation som man då har rätt att göra anspråk på som klient.
Borde vi, och då menar jag vi som journalister och andra personer som verkar i den här branschen, ställa högre krav på den här typen av byråer eller granska dem hårdare? Jag såg här att den nya vdn fick som medskick från styrelsen att man skulle fortsätta vara en aktiv, god samhällsaktör och sådär. Det första jag tänker på när jag tänker på affärsjuridiska byråer är ju kanske inte deras breda samhällsansvar och att man går ut och tar ställning i politiska frågor eller tar ställning för rättsstatens oberoende eller alltså den typen av... Jag har nog aldrig under min tid på Dagens Juridik nästan läst en debattartikel eller något liknande från någon anställd på någon av de här byråerna som självmant har gått ut och skrivit att nu tycker jag att rättsstatliga principerna håller på att ruckas på eller någonting sådär. Borde vi granska dem hårdare och ställa högre krav på dem? De är ju trots allt jurister som hävdar att de är en god samhällsaktör.
Alltså en stor del av affärsjuridiken på den här planhalvan handlar ju om att inte hamna i tvist, att inte hamna i konflikt eller nu är i process kring någonting som blir stridigt eller tvistigt. Väldigt, väldigt mycket handlar ju faktiskt om det vill säga man ska ha affärsplaner och upprätta avtal som är vattentäta så att det inte blir några bråk i framtiden. Och i princip så är det väl så att blir det väl bråk och fråga om hur det här avtalet ska tolkas eller tillämpas i praktiken så har man misslyckats och då kan det nog vara så att stora kunder och klienter får fötter om det då inte går att lösa på ett snyggt och prydligt sätt och om det faktiskt faller tillbaka på advokatbyrån själv. Så tror jag faktiskt att den här verksamheten till stor del är uppbyggd och det innefattar då en brist på arena eller behov av en arena för att diskutera principfrågor av typen, ja du var inne på rättsstatliga principer eller rättssäkerhetsfrågor och så vidare. Därför att det mesta sker i det fördolda och i den mån man överhuvudtaget hamnar i konflikt med kring vad man har upprättat i de här sammanhangen så löses som bekant de ofta i bakom låsta dörrar i skiljeförfaranden och inte i allmän domstol om det är då inom obligatoriskt, alltså inom avtalsförhållanden som man då jobbar väldigt mycket med. Så att i stort kan man nog säga att det här är en maktsfär för de har väldigt, väldigt mycket makt i sina händer att styra hur inte minst hur svenskt näringsliv och inte bara svenskt utan även export- och importfrågor och sådär i kommersiell mening faktiskt hanteras och vad som händer i den världen. Och utifrån det perspektivet så tror jag att både insynsmöjligheterna är principiellt och proportionerligt för små men också kanske precis för att svara slutgiltigt efter detta långa svar på din fråga. Ja, det är kanske så att både branschpressen som typ Dagens Juridik men inte minst allmän media så att säga i en hårdare och större omfattning borde granska då vad som händer på de här byråerna som då har en enormt stor omsättning som representerar en enormt stor andel utav svensk näringsliv och svenska arbetsgivare som i sin tur har en arbetsrättslig prägel på vad som händer inom ramen för fackföreningar och kollektivavtal och så vidare. Så att ja, jag tror att de lever ett alldeles för mycket i skuggan.
Vi säger grattis till Louise Brorsson Solomon och så hoppas vi att hon kanske vill vara med i podden någon gång eller åtminstone ställa upp i en lite längre intervju på Dagens Juridik. Det får bli vår förhoppning i framtiden helt enkelt. Du Stefan, förra veckan så i samband med den internationella kvinnodagen den 8 mars så skrev vi på Dagens Juridik att nu är det så att närmare 6 av 10 svenska ordinarie domare är kvinnor. Men den kvinnliga dominansen till trots så tjänar de fortfarande sämre än de manliga kollegorna. Tittar man på underlag från SCB så är det så att den genomsnittliga månadslönen för en kvinnlig domare idag är 600 kronor. Vilket är 900 kronor lägre än den genomsnittliga månadslönen för samtliga domare. Tittar man på de manliga domarna så ligger genomsnittslönen idag på 62 200 kronor. Vilket alltså är 1 300 kronor mer än den genomsnittliga månadslönen för samtliga domare. Du har sedan tidigare rotat fram att år 2016 så var fördelningen mellan män och kvinnor som ordinarie domare senast 50-50. Men i dagsläget så är alltså som sagt 767 av landets 1 356 ordinarie domare kvinnor. Är det rimligt att kvinnorna dominerar domaryrket och tjänar sämre än de manliga kollegorna?
Det var ju två frågor igen. Om vi börjar med den första så är det klart att det är lika rimligt eller orimligt att kvinnorna i 6 av 10 ordinarie domare är kvinnor som att det tidigare var, ja, inte bara 6 av 10 utan naturligtvis en gång i tiden var det ju 10 av 10 som var män. Det innebär inte att vi ska behöva få en slagsida åt andra hållet och som alla utan undantag, om inte annat politiskt korrekt, framhåller i de här diskussionerna som vi vid åtskilliga tillfällen har haft i Dagens Juridiks regi och i den här poddens regi och tidigare i tv-programmet Veckans Juridiks regi, så framhåller ju alla att alla arbetsplatser normalt blir både trevligare och i sin verksamhet bättre av att ha en jämn könsfördelning. Så det kan vi väl sluta oss till. Och då återkommer vi till frågan, när blir det ett problem? Ja, 60-40 är ju en fördelning som, om jag inte minns fel, man har accepterat när det gäller då till exempel styrelserepresentation i bolag, i de diskussioner som har varit när man har hotat med lagstiftning. Och jag tror att även Allbright-stiftelsen säger att 60-40, vi kan aldrig få 50-50, utan 60-40. Men det blir ett problem när, låt säga, domarkåren består av, låt säga, 70% kvinnor och 30% män. Det blir ett problem när det är 80-20. När blir det ett problem? Och den här frågan är ganska känslig. Och alla man har försökt få ett svar ur kommer någonstans fram till att 60-40 får vi acceptera. Men sen kan det då börja diskuteras. Det här är ju paritet med den utbildningsstatistik som finns också. Det är ohyggligt mycket större andel kvinnliga juriststudenter än manliga. Om vi då går över på din andra fråga så är svaret naturligtvis nej. Va? Det går inte att motivera varför lönenivåerna i den typen av statliga anställningar skiljer sig så mycket åt, för då får man utgå ifrån samma former av tjänster. För att det är väl inte så att till exempel lagmanstjänsterna, som ju då både är och ska vara bättre avlönade i större omfattning, så att säga, drar upp statistiken för män, därför att ett stort antal av de chefspositionerna idag tillsatta också med kvinnor, om jag inte minns helt fel från den här statistiken som togs fram för något år sedan utav mig själv faktiskt. Nej,
jag kan inte svara, alltså det är ju SCB-statistik, men någonstans kan jag ändå bli lite förvånad, för jag tycker ändå att kvinnorna tjänar 900 kronor lägre än den genomsnittliga månadslönen för samtliga domare, då det är ändå ganska mycket pengar. Även om man har en genomsnittlig lön om 60 000 så är 900 kronor inte en obetydlig summa. Och jag har lite svårt att förstå vad det beror på. Jag vet inte om det är så att det är fler manliga domare som är äldre som på så sätt har liksom tjänat ihop till en högre lön genom lång och trogen anställning i Domstolsverket, om det finns sådana parametrar inblandade här eller vad det beror på. Men jag kan tycka att det är konstigt att en sån här artikel inte röner större uppmärksamhet, för att det är lite oroväckande om det är så att alla vet att det är så här och ingen blir ens upprörd längre.
Nej, alltså, sen var det ju så att Dagens Juridik hade ju också någon artikel här förleden, också förra veckan i samband med detta, där man konstaterade att det här generellt också gäller nyexaminerade kvinnliga akademiker, va? Att de är nyexaminerade kvinnliga akademiker, det här landar också på något sånt här 1 000 kronor mindre ingångslön än manliga akademiker. Och då kan man ju inte ens, och nu använder jag ordet citationstecken, då kan man ju inte ens citationstecken skylla på, slut på citationstecknet, att kvinnor i större omfattning hemma med barn och så, utan då är de faktiskt nyexaminerade. Och då inställer sig frågan, varför blir det på det här viset? Och ja, det är endast gudarna vet svaret.
Om man bara tittar allmänt då på den här genomsnittliga lönen, 60 000 i månaden, det är ju egentligen en ganska bra lön. Men jag är inte alltid så säker på att den är så väldigt bra om man jobbar som domare. Det är ju ett yrke som det tar extremt lång tid att kvalificera sig för. Du ska gå juristutbildning, du ska gå domarbanan som de flesta gör. Det tar ju väldigt lång tid. Du ska liksom gå alla de här stegen och sen så ska du fatta livsavgörande beslut på löpande band. Då tycker inte jag att 60 000 kronor är så värst mycket pengar faktiskt.
Ja, alltså lönenivåerna vet jag inte om jag har någon, ja, det kan jag säga, det är ju en bra lön, men det kanske vore så att en rådman borde tjäna mer än så. Jag har faktiskt ingen åsikt kring det. Det låter lite lågt tycker jag, men är det där det ligger så är det ju där naturligtvis.
Ja, men tycker du inte att man då ändå skulle liksom, om man dessutom kan konstatera nu att det är svårt att rekrytera domare, inte minst till domstolar som ligger utanför storstäderna, och det börjar snart bli ett ganska allvarligt problem. Skulle inte en lönesatsning trots allt kunna bidra till att det blir lite lättare att rekrytera? För jag tror att vi pratade precis om Vinge här. Jag menar, många av de som blir domare hade ju säkert kunnat kvalificera sig för att arbeta på någon av de stora affärsjuridiska byråerna och tjäna betydligt mer än 60 000 kronor i månaden. Det är ju det man konkurrerar med, så att säga.
Jo, alltså den principiellt underbyggda uppfattningen kring det här, den kan jag ha. Alltså, enligt min uppfattning så kan de här 1300 människorna, det får jag ju naturligtvis stryk om jag säger att alla borde få dubbelt så mycket i lön, men jag skulle inte principiellt ha någon invändning mot det av den enkla anledningen att det skulle vara en piss i Mississippi i det stora hela. Det skulle inte alls vara så stora kostnader med tanke på att det är en begränsad liten grupp människor det handlar om, men vi skulle få enorma vinster i andra änden. Dels beträffande det du själv säger, nämligen att konkurrensen med övriga välavlönade juristjobb på stora affärsjuridiska byråer och för att vara chefsjurist på större bolag och sådär skulle bli bra konkurrenskraftig om den genomsnittliga lönen för ordinarie domare låg då på, låt säga, 120 000. Därutöver skulle man då kunna med mycket gott samvete säga att this is it, och nu är det så att ni får inte överhuvudtaget ägna er åt någon annan sidoverksamhet, utan ni ska vara edsvurna domare i svensk domstol och får inte hålla på att tramsa runt i olika skiljenämnder och så vidare. Och det innebär ju då att även justitieråden, som oftast är i fokus i det avseendet, skulle få en fördubbling. Om inte jag minns fel så ligger väl justitieråden på, de ligger väl någonstans på 120 000 idag. Då skulle de åka upp på över 200, och det får de gärna göra för min del om vi har 16 plus 16 justitieråd i Sverige och vi kunde garantera att det här är de skickligaste juristerna vi har fått på platsen, som inte får dessutom hålla på och konkurrera i andra privata domstolssammanhang.
Jag tycker generellt sett att det är ganska lite snack faktiskt från domarnas sida när det kommer till löner. Det kanske är sånt det pratas om mycket internt, men det var väldigt länge sedan jag hörde någon domare vara ute i media och gnälla om lönenivåerna, så de kanske är nöjda. De pratar ju mer om arbetsbelastning, och om vi tittar tillbaka på det här domaruppropet och sådär, så handlar det ju mer om att man pressas väldigt mycket i sitt arbete och ska hinna med mycket mer än vad man kanske hinner med. Men det var länge sedan jag hörde faktiskt någon domare var ute och säga att det är för dåligt betalt. Så det kanske inte är en så stor faktor som jag tror. Folk kanske är väldigt passionerade kring sitt yrke och känner att det är ett kall att vara domare. Men vad vet jag?
Men det allra viktigaste i den här diskussionen, det är faktiskt, och man kan diskutera det här fram och tillbaka ur alla perspektiv, men det allra viktigaste är att Sverige måste kunna besätta sina ordinarie domartjänster med skickliga och samvetsgranna, för den delen arbetsamma, jurister. Och idag har man ett stort problem med att, som du själv säger, få jurister av den rangen till domstolar, inte minst ut i landet. För jag menar, storstäderna kommer ju aldrig vara något problem. Där kommer vi ha både rådmän och hovrättsråd och för den delen folk i domarkarriären som vill vara med. Men att få folk till Lycksele tingsrätt och Eksjö tingsrätt och Haparanda tingsrätt och sådär, som är villiga att jobba i de jag säger avkrokar, för det är ju det som är anledningen till att det är svårt att få dit dem. Jag är ju själv väldigt förtjust i landsbygden, och inte minst när det gäller uppåt i krokar som Lycksele och Haparanda. Så det finns ingen värdering i det jag säger nu, utan det är ett konstaterande där jag vet att det är svårt att få just de domstolarna fyllda med tillräckligt många duktiga jurister som domare.
Och lika löner för både män och kvinnor blir ju också då en avgörande faktor. När man känner till att kvinnor är i majoritet på juristutbildningen, så är det så att de fattar att man inte tjänar lika bra som de manliga kollegorna inom domaryrket, så kanske inte det står högst upp på listan heller. Så då blir problemet någonstans ännu större, kan jag tycka.
Ja, och det är olyckligt, därför att bara det att du och jag sitter här och pratar om det med all rätt är ett tecken på att frågan, så att säga, inte ligger dold under en sten, därför att den här statistiken finns ju och diskussionen har funnits alldeles för länge. Och precis som jag i de senaste decennierna har hört vilka ansträngningar man ska göra på advokatbyråerna för att få in mer kvinnliga delägare, så ställer jag mig frågan här, vad är det egentligen som krävs? Och de här decennierna har ju då präglats av ett försvarstal om att de inte har, citat, hunnit ikapp, slutcitat, ännu, men det borde de liksom har gjort nu efter de här decennierna, och ändå så ser det ut som det gör. Så jag vet inte var vi har svaret någonstans, men vi pratar om det och det är en viktig fråga för branschen, inte minst i en bransch som då allt mer domineras utav kvinnor, som då borde man kunna tänka sig är de som till slut sätter även lönenivåer och vilket system vi ska ha för lönesättning inom svensk domstolsväsende. Och jag menar, nu är Thomas Rolén generaldirektör, men det har faktiskt varit kvinnor på den här positionen tidigare som har suttit för länge sedan, så att jag vet inte vad de har gjort. Och dessutom var fackföreningarna i det här sammanhanget, Akavia då bland annat, det domarförbundet som inte är en fackförening men ändå en intresseorganisation för domare. Vad gör de åt saken? Och vad gör då domarna själva åt saken inom kåren för att det inte ska vara snedvridet?
Så ska vi prata om lite om en klassiker här nu, Stefan, som avslutning tänkte jag. Nämligen det här med advokater som väljer att åka taxi istället för att ta sig till domstolar och häkten och polisarrester och annat dit de behöver ta sig med kollektiva färdmedel. Det här är någonting som diskuteras jämnt och ständigt. Det brukar flyta upp till ytan när justitiekanslern överklagar något ersättningsbeslut från en tingsrätt i hovrätten och försöker få en försvararäkning prutad för att man, det är fastslaget sedan tidigare att man som försvarare eller målsägandebiträde eller biträde i allmänhet ska ta sig till och från olika platser på billigast möjliga sätt. Nu har vi ett fall som vi har skrivit om här på Dagens Juridik där en kvinnlig försvarsadvokat fick ersättning i tingsrätten för 40 stycken enkelresor med taxi från sitt kontor i centrala Stockholm till häkte och domstol som ligger i norra delarna av Stockholm. Men efter överklagandet till hovrätten så har domstolen nu beslutat att hon ska bara få betalt för 40 stycken enkelresor med pendeltåg. Så istället för att få 19 800 kronor drygt så ersätts hon nu med 1 480 kronor för alla de här 40 resorna. Och det här är ju som sagt någonting som det diskuteras om varje gång den här typen av fall dyker upp. Och då ställer man sig frågan, är det rimligt att kräva att en advokat ska åka pendeltåg fram och tillbaka mellan kontor och domstol, eller kan man kosta på sig att åka taxi? Vad säger du?
Lagen säger ju att det billigaste alternativet ska väljas, så att där, i den meningen så har ju justitiekanslern och hovrätten i och för sig som grund och som utgångspunkt rätt i detta. Sen kan man då diskutera om man på marginalen överhuvudtaget ska påpeka sånt här i kostnadsräkningar som, jag menar, det utgör ju promille eller procent. Vad blir det?
Ja, här pratar vi om ett mål där ersättningen uppgick till drygt 700 000 kronor tror jag. Så att de här 19 000 kronorna var en väldigt liten del av den totala ersättningen som försvararen fick.
Nej. Sen är det ju, alltså det är klart att det, alltså i ett större sammanhang så är det klart att det här inte alls bara påverkar på marginalen, utan om man får fram en praxis om att det är inte acceptabelt att offentliga försvarare faktiskt åker taxi hit och dit och fram och tillbaka och så vidare, då kommer ju det här få effekter. Och, ja, men vi vet ju att justitiekanslern har statens uppdrag att se efter advokater, och i dagsläget dessutom ett uttalat mål att hålla nere kostnaderna för offentliga biträden överlag i rättegångssammanhang. Och då är väl det här en sak som man har bestämt sig för att titta på och driva. Och med lagen i ryggen så har man då onekligen fått rätt i de här sammanhangen.
Men jag bara tänker så här, det är ju ett yrke som vi alla vet, oavsett om man arbetar som målsägandebiträde eller biträde i migrationsprocessen eller försvarsadvokat eller någonting. Det är ett ganska flängigt yrke för många. Det gäller att kunna vara på plats när man måste, på ett förhör eller vid en huvudförhandling eller någonting annat. Det är inte alltid helt enkelt att sätta sig på ett pendeltåg och föra liksom samtal som man kanske måste föra som advokat i de sammanhangen med klienter eller vad det nu må vara. Det kanske är mycket smidigare att åka taxi. Det kanske går mycket fortare att åka taxi. Jag bara tänker, var ska man dra den här gränsen? Liksom?
Jag vet, och det blir ett problem. Jag kommer ihåg för ett antal år sedan när de här frågorna diskuterades. Det var någon advokat som skulle åka långt och det var en hovrättsförhandling och man hade sagt att han, eller om det var en förhandling i kammaret, det minns jag faktiskt inte, men man hade i alla fall sagt att det var, han fick inte flyga, va? Därför att det var så mycket dyrare än att ta tåget. Men att ta tåget skulle då innebära en lång rad av tidskrävande insatser från hans sida med att han skulle vara framme i tid, så var han tvungen att ta tidigare tåg, och jag tror han skulle få åka nattåg till viss del och byta någonstans. Så om man skulle räkna tidsspillan på det och kostnaderna för om det skulle sättas upp, så skulle det bli vida överstiga vad den här flygbiljetten egentligen hade kostat. Så om man räknar in sådana parametrar och tänker lite logistiskt klokt här, så är det ju säkert inte alltid rätt att bara vid en första åsyn se att det här kunde man åka pendeltåg till istället. Och jag tänker då på den speciella roll och det speciella uppdrag som framförallt offentliga biträden, offentliga försvarare och målsägande biträden har, nämligen att de är satta i den här positionen efter beslut från då visserligen tingsrätt men genom statens försorg, och att de är då fristående företagare därför att rättssäkerhet och rättsstatliga principer kräver att vi inte har statligt anställda advokater, men ska då i samma omfattning få ersättning för nedlagd tid och arbetsinsatser som om du hade varit en statligt anställd, till exempel åklagare eller för den delen domare. Och i det perspektivet så måste man då ställa sig frågan, hur tar sig åklagarna till och från rättegångar i hovrätter eller tingsrätter eller så vidare? Är det rimligt att en advokat då får sina kostnader tillgodosedda för att man till exempel åker taxi? Skulle de vara bättre om de hade åkt egen bil? Hur ska man räkna tidsspillan? Ja, en domare har ju också tidsspillan men har sin fasta lön och så vidare. Så att man måste sätta in det i det större perspektiv som det här faktiskt handlar om, tycker jag. Se advokaten, alltså det förordnade, till exempel offentliga försvararen, som en berättigad ämbetsman eller ämbetskvinna som trots allt då ska ha samma förutsättningar som om han eller hon hade varit anställd av staten. För det är det i grund och botten det här handlar om.
Man kan ju ställa sig frågan hur mycket det kostar att ha personer på justitiekanslern som sitter och slår på olika karttjänster och skriver ner då att om du går från ditt kontor på den här adressen så tar det 6,5 minuter till centralstationen. Sen tar det enligt SLs hemsida 27 minuter att åka pendeltåget. Sen har du 850 meter att gå från pendeltågstationen till häktet i Sollentuna. Och sen så ska du gå bla 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 bla. Då kan man fråga sig om inte den tiden som den tjänstemannen, välutbildade tjänstemannen på justitiekanslern lägger ner på att granska den här typen av reseräkningar inte kostar mer än att man bara hade betalat ut den där taxinotan i slutändan.
Nu är ju inte det här någon form av verksamhet som man ägnar sig åt när det gäller alla advokaträkningar, utan det är väl just i det här fallet som man har valt att titta på det.
Och då... Ja, men det händer ju titt som tätt.
Jo, men alltså, jag förstår. Men det finns ju en Det finns ju en stor del av statlig eller myndighetsverksamhet överhuvudtaget som är, så att säga, inte betalar sig i slutändan. Och det finns ju beräkningar på det här från bland annat Statskontoret och Riksrevisionen om vad kostar till exempel en försändelse, vilken den må vara, ifrån en statlig myndighet egentligen. Alltså att skicka ut, och kommer fram till att det inte alls bara är portot, utan det ska kuverteras och det ska internt hanteras, och det ska vara både internpost och sen vidare ut och så vidare. Och jag minns inte vad det landade på, men det var en summa som var mångfaldigt mycket mer än vad portot var. Och då vet jag själv, som vid ett tillfälle fick någon utskickad till mig faktura för inte trängselskatt, utan för en sån här vägavgift, för att jag hade kört över någon
broavgift.
Ja, broavgift nere någonstans i, jag tror det var någonstans i Östergötland vid Finspång eller vad det var för ett antal år sedan. Och den var på 5 kronor, den avgiften. Och det, jag menar, det är bara så att portot har ju gått över den, men hela hanteringen, den administrativa och byråkratiska karusellen kring detta och utskicket i sig gjorde naturligtvis att det var en stark förlustaffär för staten, och att jag betalade då de här 5 kronorna. Och så mycket händer ju dagligen, menar jag, inom ramen för myndighetsutövning, att det inte behöver gå plus, och att justitiekanslerns handläggare tvingas att ägna sig åt att räkna steg mellan tunnelbanestationer och tingsrätter och så vidare ibland. Det, ja, jag vet inte. Där, sen är det en högst berättigad fråga. Hur långt ska man gå? Hur ska man titta på det här ur ett petimeterperspektiv, eller ska man se det i stort? Jag vet inte.
Nej, jag vet inte heller. Och kanske ska man, är det precis det man ska göra. Man ska se det ur ett petimeterperspektiv. Jag ska inte vara allt för ifrågasättande. Men frågan är alltjämt intressant. Den diskuteras titt som tätt, och det är sånt som vi har den här podden till för att diskutera.
Det är klart, vi måste upp med det på bordet. Vad skulle vi annars ha podden till?
Så är det, Stefan. Har du något annat du vill förtälja för våra lyssnare, förutom att du är en early adopter när det kommer till AI? Något mer du vill dela med dig av innan vi stänger ner för dagen?
Ja, jag vill bara konstatera att vi har faktiskt ägnat hela den här podden åt rena branschfrågor, vilket är väldigt ovanligt. Normalt handlar det nu om juridik, om rättstillämpning och om lagförslag som ligger i pipeline och remissinstanser och vem som har sågat vad och lagrådets invändningar och det ena och det andra, och lite mer sådär rättssociologiska diskussioner. Det här var bara branschfrågor rakt upp och ner, och det kan vi bjuda på någon gång kanske.
Det tycker jag verkligen. Det är för er som vi finns, våra kollegor, om vi nu, ska man inte kalla dem det, man ska granska dem också, men våra vänner i viken, eller vad är det du brukar säga?
Vänner i viken, våra lyssnare kan vi säga. Vi ska nitiskt och redligt tillvarata våra lyssnares intressen, och det hoppas jag att vi har gjort, om de är med oss så här långt efter den här diskussionen.
Verkligen, vi säger stort tack till alla er som är kvar, och till er andra så hoppas vi att ni inte slutar lyssna allt för tidigt i alla fall och lyssnade på en del av podden. Vi är tillbaka nästa vecka igen med ett rykande färskt avsnitt. Till dess, ha det fint. Hej!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.